الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter och vi går till kapitlet om hur profeten Muhammed alaihissalam såg ut. På arabiska finns det två ord. Man säger al-khalq och al-khuluq. Det stavas likadant, fast det enda som skiljer är en damma och en fetha. Khuluq och khalq, akhlaq. Al-khalq, det är det yttre. Som människan, så som han ser ut på det yttre. Och al-khuluq är hans inre. Hans karaktär och så vidare. Och vi kommer att prata om båda, men vi börjar med att prata om hans khalq. Hur han såg ut. Sahaba beskriver honom i många hadither. Vi kommer att förkorta några här och fortsätta se det. De sa att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kana ahsanu nas wajhan. Han var den av människor som hade det vackraste ansiktet. Och ahsanuhum khuluqan. Och den av dem som var, eller khalqan, och ahsanuhum khalqan, och den av dem som var mest väl, den av dem som var mest välskapt. Laysa bit tawil al-ba'in wala al-qasir. Han var varken jättelång eller kort. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Det sades också att han var abjad, malih al-wajh. Han var väldigt ljus i Sahih Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an 'arid ma bayna al-mankibayn. Han var medellång och var bredaxlad. Kaff al-lahya. Hade väldigt tjockt skägg. Ta'luhu humra. Som var rött på dess överdel. Och det sägs här att det som var rött, det var då det här håret under läpparna. Jum'atuhu ila shuhmatu udhunayhi. Hans hår nådde hans öronsnibbar. Jag såg honom klädd i en röd mantel. Jag har aldrig sett någon som var lika vacker som honom. Den finns också i Bukhari. Och vad som menas med röd här, enligt vissa av ulema, det är ett klädesplagg som hade röda streck. Eftersom att han har själv, Alisa, han har förbjudit vissa hadith att man har röda kläder. Helt röda kläder. Okej? Okay. No. Det sades också av sahaba, kana Rasulullah alaihi wasallam dakhmu ra's wal yadain wal qadamain. Han hade ett tjockt eller stort huvud, tjocka händer och stora fötter. Och araberna säger att det här är bra egenskaper hos en man. Att man inte är så där smal och har smala händer och så vidare. Utan det här är bra egenskaper hos en man. Hasan al-wajh. Vackert ansikte. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Jag såg varken någon före eller efter honom som var lika vacker som honom. Berättad av Bukhari. Kana wajhuhu mithlu shams wal qamar wa kana mustadiran. Hans ansikte var som solen och månen och det var runt. Berättade muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha surra istanara wajhahu hatta ka'anna wajhahu qit'atul qamar, qit'atul qamar, wa kunna na'rifu dhalika. De sa det också att om profeten sallallahu alaihi wasallam blev glad så lyste hans ansikte upp. Man kunde se ett ljus i hans ansikte. Så som att hans ansikte skulle vara en del av månen. Och vi kunde se det på hans ansikte. Och den finns i Bukhari och Muslim. Och sahaba sa också om hans ansikte. Den här juden som blev muslim. Han hörde att profeten Muhammed a.s. skulle komma till Medina. När han var på väg till Medina. Och han sa, när jag såg honom komma. Araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadhab. Jag visste direkt att hans ansikte, det var inte en lugnares ansikte. Man kunde se att han var en man av sanning. Det sades också att han var adim eller aynain. Han hade stora ögon. Och den Hassan, den finns i Adab al-Musal. Allahs profet, alaihissalam, han var inte tydligt lång eller kort. Han var varken starkt vit eller brun. Hans hår var inte heller krulligt eller rakt. Alltså det var inte jättekrulligt och det var inte heller rakt. Utan det var emellan. Man kan säga lockigt kanske. Och de säger, de lär ulema också, att det här är det vackraste av hår. I en hadith som liknar denna så lades det till att han hade husnul jism. Han hade en välbyggd och fin kropp. Och att han var brun. Och den finns i Bukhari och Muslim. Och vad som menas med i de här hadiserna, att han var väldigt ljus. Och vissa hadiser säger att han var lite rödaktig. Och här så sades det brun. Vissa av dem säger att ordet brun här betyder inte brun, utan det betyder lite rödaktig. Och andra säger att det betyder att han var brun när han kom på en resa. Till exempel jihad eller hajj eller någonting. Då blir man brun. Så man är i solen hela tiden. Men generellt så var han väldigt ljus. Och ibland lite rödaktig. Och den hadisen finns också i Bukhari och Muslim. Shadid al-Sawad al-Sha'r. Han hade kolsvart hår. Och den finns i Bayhaqi. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu sa att Rasulullah s.a.w. hans mun var bred. Den var stor. Hans ögon var långa eller avlånga. Alltså långa vid slutet på ögat. Och att han hade lite kött på hälen. Alltså här vid hälsenan så hade han lite kött. Alltså inte så mycket fett kan man säga. Och den hadithen finns också i Sahih Muslim. I en annan hadith, då han beskrev alaihi salatu wasalam, eller afwan, i en hadith så beskrev profeten wasalam hur andra profeter såg ut. Och han sa att han var den som liknade profeten Ibrahim mest. Och den finns i Sahih Muslim. Från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att han sa att profetens hår alaihissalam slutade vid mitten av hans öron. Vi sa första hadisen vid öronsnibben. Och den här till mitten av hans öron. Och den hadisen också sahih. Det finns i Tirmidhi, Shama'il och andra. Och det som sagt var, ibland hade han så, ibland så. Och Aisha radiyallahu anha berättar att när hon gjorde ghusl med Rasulullah alaihissalam från samma badkar, så sa hon att hans hår var mellan hans öron och hans axlar. Alltså mellan öronen och axlarna. Och från den hadithen lär vi oss också att det är tillåtet att göra ghusl tillsammans med sin fru. För det finns de som säger att nej, om kvinnan har använt vattnet för att rena sig, så får du inte använda samma vatten. Du måste ta nytt vatten. Och den här hadithen bevisar att du kan använda samma vatten. Tirmidhi berättar också i hans Shama'il att hans hår rörde vid hans axlar. Så vi finner här i dessa hadither att hans hår antingen var till öronsnibbarna, till mitten av öronen, mellan öronsnibbarna eller öronen och axlarna, eller som längst till axlarna. Alla dessa frisyrer eller hårlängder hade profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Umhani bint Abi Talib radiyallahu anha, som var Alis helsyster, sa att när profeten a.s. kom till Mekka Yom al-Fath, så hade han fyra flätor. Han hade fyra flätor i sitt hår. Och han brukade också ha mittbena. Alltså man delar håret på mitten. Det beskrevs också i en hadith. De sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, eller de sa om honom, att han var lite längre än medellängd. Starkt vit, svart hår och skägg. Fina och friska framtänder. De sa också att han var vit, som att han skulle vara skapt från silver. Och hans hår var välkammat. Ali radiyallahu anhu sa att han sallallahu alaihi wasallam var vit med en röd ton. Och hade ett stort överhuvud. Långa ögonfransar. Och i en riwaya så sa de kolsvart ögon mitt. Alltså mitten på hans ögon var kolsvarta. Och den hadithen är också Hassan, den finns i Bayhaqi. Det sades också i Bayhaqi att hans armar, underarmar, var välformade. Alltså de var kraftiga. Hans underarmar. Det har berättats i Bukhari att en sahabi sa att profeten a.s. han la sitt hand på denna sahabis ansikte. Och han sa hans hand var kallare än snö. Och luktade bättre än misk. Och mjukare än siden. Och den hadithen finns i Tabarani. Även i Tabarani, och den är också autentisk. Det sades också i Tabarani att om han blev arg, så blev hans kinder röda. Och det sades också i en annan hadith att hans kinder var jämna. Alltså inte sådär grottiga eller inåt eller utåt, utan de var jämna. Asil el-Khaddain. Han hade, som vi sa, alaihi salam, ett profetsigill mellan hans axlar som liknade ett duvägg. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, han sa: jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i en natt då månen löst starkt. Så jag började kolla på profeten alaihi salam och på månen, och han hade på sig en röd mantel, och han var för mig mycket vackrare än månen. Tirmidhi, och den är också hasan. Ibn Umar berättar att Rasulullah alaihi salam hade cirka 20 stycken gråa hårstrån. Och den är också autentisk, den finns i Sahih al-Shama'il. Och som vi sa, det nämndes att det här var under läpparna, eller under underläppen. Eller det sades också i vissa riwayat, vid polisongerna. En av tabi'in fann ett rött hårstrå, eller han, de sa till honom att det här är ett hårstrå från profeten sa, och det var rött. Så han sa, vad hade han rött? Det var ju svart och några gråa hårstrån. Så Anas, han sa att det var på grund av parfym. Att han brukar parfym i skägget. Och om ni vet, om man parfym och det kommer sol, så kan det ändra hårfärgen. Och den finns i Bukhari. Det har berättat att ifall han, profeten sa, hade olja i sitt hår, så syntes inte hans gråa hårstrån. Men de syntes om han lät bli att olja håret. Så ni vet, det är sunna att man vårdar sitt hår, vare sig det på huvudet eller här, som det sades i en hadith: man kan eller hur sha'r fel yukrimhu, att den som har hår ska ära eller ta väl hand om sitt hår. Och från det är att man har olja i skägget och i håret. Det är också sunna på Jumma när man går för salat att man oljar sitt skägg. Annars, ni vet, det kan bli väldigt strävt och hårt och svårt att kamma och så vidare. Ibn Abbas radiyallahu anhu, han sa att Abu Bakr radiyallahu anhu, han sa: ja Rasulullah, du har fått gråa hårstrån. Alltså på någon dag sist, du fick gråa hårstrån. Vad har hänt? Då så sa han: det som gav mig grått hår, det var surat Hud, al-Waqi'a, al-Mursalat, amma yatasa'alun, och idha shamsu kuwirat. Alltså han läste dessa surer, och de påverkade honom så mycket att han fick gråa hårstrån. Och den hadithen, säger Sheikh al-Bani, att den är autentisk. Och för de som vill, så är dessa surer, dess nummer är 11, sura 11, sura Hud, 56, 77, 78 och 81. Vilket också bevisar att när man läser Koranen så ska man reflektera och bli påverkad av det man läser. Inte bara läsa för att det är Ramadan eller för att det är baraka, utan man ska läsa för att man ska ta till sig vad som står i denna otroliga bok. Det har berättats att han, alaihi wasallam, hade ett tjockt skägg i Sahih Muslim. Och i Bukhari så sades det att de kunde veta vad han reciterade i Zuhur och Asr, eller att han läste. De kunde veta att han reciterade Koranen genom att de såg att hans skägg rörde på sig när de stod bakom honom. Vilket tyder på att hans skägg var åtminstone brett. Alltså han hade mycket, som vi sa, tjockt skägg och kolsvart skägg. Då kan man ju fråga sig, vad är då färgen med att veta hur profeten Muhammed såg ut? Vad är nyttan med att veta det? De lärde säger att nyttan är att om du skulle se honom i drömmen, så vet du att du har sett honom. Han sa, alaihi salam, i en hadith: man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamathal bi. Denna hadith där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: den som ser mig i drömmen, han har sett mig på riktigt. För shaitan, han kan inte efterlikna mig i drömmen. Och den hadith finns i Bukhari. Och i en liknande hadith så sa han: den som ser mig i drömmen kommer att se mig i ett vaket tillstånd. För shaitan, han kan inte efterlikna mig. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och de lärda säger att det här bevisar att man kan se profeten alaihi salatu wassalam i drömmen, men på villkor att han ser ut så som jag har beskrivit. Du kan inte säga: jag såg en kort man i drömmen med grått skägg, jag såg en jättelång man, en jättetjock eller så vidare. Det måste vara så som vi har beskrivit. Så ska han se ut, för shaitan kan inte efterlikna honom. Och det har nämnts i förklaringar på dessa hadither att den som ser honom i drömmen kommer att se honom i ett vaket tillstånd. Vilket betyder, han kommer se honom en speciell syn. På domedagen, på Yom al-Qiyamah, kommer han att vara nära profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det sades också att han kanske kommer få hans shafa'a, hans medling på domedagen. Och Allah vet bäst. En viktig sak vad gäller drömmar, att se profeten sallallahu alaihi wasallam i drömmar, är att man kan inte ta lagar, ahkam, bestämmelser baserat på drömmar. Man kan inte säga jag såg i drömmen att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till mig det är haram med si och så. Det kan man inte göra. Utan al-yawm akmaltu lakum dinakum. Allah säger idag har jag fullbordat er religion. Religionen är komplett. Så man kan inte ta nya saker från drömmar. Och det här finns det vissa saker som vissa människor som gör. De har baserat massor av saker på drömmar. Till exempel den här sekten, vad heter den? Jama'a Tabligh. Deras grundare, han fick en dröm. Att han såg profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam enligt honom. Allahu alam vad han såg. Och så sa han att på grund av den här drömmen så grundade han Jama'a Tabligh. Han sa att han fick vissa beordringar i drömmen. Och det här är helt fel. Man kan inte grunda saker i religionen på drömmar. Utan vad man kan få mubashirat. Som profeten sa som han sa när han var sjuk. Han tog bort gardinen till moskén. Och så sa han till folk att det finns ingenting kvar från profetskap. Förutom el-mubashirat, de glada nyheterna. Som en troende kan se i drömmen. Eller någon ser den åt honom. Förstår ni? Det betyder att du kan se att du kommer gå till Jannah. Du kan se att det kommer gå bra för dig och så vidare. Någonting som ger dig hopp och sabr i det här livet. För vi lever i tider av fitna. Eller så kan någon se det åt dig och komma och säga Mashallah, jag såg dig i en fin dröm. Du var i Jannah. Du var si och så och så vidare. Förstår ni? Så det är det som finns vad gäller drömmar. Och det finns också vissa påhittade böcker som sprids där de säger att den som läser si och så innan han sover kommer att se profeten Muhammed som i drömmen. Och det här är också påhittade saker som man inte får tro på. Vi går vidare till hans doft, alaihi salatu wassalam. Anas berättar att profetens färg, alaihi salatu wassalam, den var rosaaktig. Hans svett var som pärlor. När han gick så lutade han sig framåt. Och jag har aldrig känt vid någon dibaj eller harir, två sorters silke, som var mjukare än Rasulullahs hand, alaihi salatu wassalam. Och inte heller har jag känt doften av en misk eller ambar som luktade bättre än profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den hadith finns i Bukhari och Muslim. Och det är också ett mirakel kan man säga. Att Allah gjorde hans, till och med hans, han var så välsignad att till och med hans svett luktade som parfym. Som den bästa av parfym. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, han sa att då jag kände lukten av profetens hand alaihi salatu wassalam, så var det som att han skulle ha tagit ut den från en parfymskål. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Anas ibn Malik, han sa kana idha marra fi tariq min turq al-Madina wujida minhu raihatul misk fayuqalu marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik, han sa om profeten sallallahu alaihi wasallam gick på en av Medinas vägar så kunde man känna lukten av misk och man sa till varandra att profeten s.a.w. har gått förbi på det här stället. Och den hadithen finns i Bazar och Abu Ya'la och Ibn Hajar säger att den är autentisk. Det sades också i Abi Dawud kana yashtaddu alayhi an yujada minhu rihun, att han brukade starkt eller hata mycket att han skulle lukta illa. Han tyckte inte om att det lukta illa. Och den är också autentisk. Och han sa också i en annan hadith, Abi Dawud, kana yu'jibuhu ar-rihu at-tayyib. Han brukade tycka om goda dofter. Och den är också autentisk. Anas radiyallahu anhu brukade aldrig tacka nej till parfym och sa att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade aldrig tacka nej till parfym. Och den hadith finns i Bukhari. Och hans fru Um Sulaim sa att hans svett var som pärlor och det var den bästa av parfym. Vilket också påminner oss om hadithen vad gällande parfym. Ibn Umar berättar att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam, han sa det finns tre saker man inte får tacka nej till: mjölk, kudde och parfym. Och den hadithen är hasan. Så om du går hem till en gäst och han säger här är en kudde, så ska du ta emot den. Eller om någon ger dig en parfymflaska, så tar emot den. Och samma sak med mjölk. Och Sheikh Albani, han säger i hans förklaringar på några av dessa hadither i Shama'il, att det är rekommenderat för en muslimsk man att använda parfym på Jum'a, på fredagsbönen, eller Eidain, på de två högtiderna Eid, när man sätter på sig ihram, när man ska göra hajj, när man ska be i Jama'a och vid fester, och när man ska läsa Koranen, kunskap och vikr. Där slutar det som han sa. Men här är också viktigt att påpeka, vad gäller kvinnan så får hon inte ha på sig parfym utomhus, utan hon får bara ha parfym hemma. För det har nämnts många hadithen som förbjuder kvinnor från att ha parfym utomhus. Och bland dem är hadithen som finns i Ahmed, där Abu Musa radiallahu anhu, han sa, vilken kvinna det än är som tar på sig parfym och sen går ut och går förbi ett folk för att hon ska känna hennes doft, då är hon en zania. Hon är en kvinna som begår otukt. Och den hadithen finns i Ahmed, Nasai och Hakim, och den är Hassan. Och det finns också andra hadither i Ibn Majah som tyder på att hennes salah inte blir accepterad om hon sätter på sig parfym och går till moskén. Så det här är något som kvinnan måste akta sig för. Vi går vidare. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var också väldigt stark. Det har nämnts i Bukhari från Anas radiallahu anhu att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade gå runt till alla hans fruar. Han brukade gå till alla hans fruar, ibland på dagen och ibland på natten. Och de var 11 stycken. Och då så sa den här mannen som hörde hadithen, "Awa kana yutiquhu?" Klarade han av det? Var han så stark att han kunde gå och ha umgänge med 11 stycken kvinnor? Så han sa, vi brukade säga att han hade fått styrkan av 30 män. Alltså vi brukade berätta för varandra att han hade fått styrkan av 30 män. Och i en annan riwaya på hadithen så nämner det att han brukade gå runt till hans 9 fruar. Och Allah hade kanske är mer autentisk, eftersom att han sammanlagt hade 11 fruar, men att de inte levde samtidigt, utan som mest så levde det 9 stycken samtidigt. Vilket tyder på hur stark han var. Och samma sak, ni vet hadithen om Suleiman, profeten Suleiman, som också var väldigt stark. Han hade en gång umgänge med 100 stycken av sina fruar. Vi går vidare till nästa kapitel. Hans kläder. Salama radiallahu anha, hon sa att de kläder som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tyckte mest om, det var al-qamis. Att klä sig med al-qamis. Och ni vet alla vad det betyder. Typ en slags, en sån här thawb, eller en qamis betyder också skjorta idag. Och sallallahu alaihi wasallam, så var de längre. Och den hadithen finns i Abi Dawud, Tirmidhi, och den är autentisk. Det har berättats från Abu Huraira att om profeten sallallahu alaihi wasallam klädde på sig en kamis, så började han att klä på sig med höger. Han började med att klä på sig från den högra sidan. Och den är också autentisk i Tirmidhi. Zayd ibn Aslam, han sa, jag såg ibn Umar radiallahu anhu be, och hans knappar var uppknäppta. Så jag frågade honom varför. Han sa, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be på detta sätt. Och den hadithen finns i Ibn Khuzaima. Så här finner vi igen hur sahaba följde honom i saker som var, som vi kan anse vara väldigt små. Han brukade låta sin izar. Ni vet alla vad izar betyder för någonting? Här har vi en izar. Vad heter det på svenska? Så det här ordet. Izar är det som man, sarong, det som man lindar runt sin undermidja. Han brukade linda sin izar runt hans midja då, och låta den främre delen hänga längre ner än den bakre delen. Och den hadithen finns i Ibn Sa'd. Anas ibn Malik radiallahu anhu, han sa att grönt var en av de bästa och mest älskade färger hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den hadithen finns i Tabarani, och Sheikh Albani säger att den är hasan. Ibn Abbas berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, alaikum bil bayad mina thiyab, ha vita kläder, eller klä er med vita kläder, klä de levande av er med det, och linda in era döda med vitt, för sannoliken så är det från era bästa kläder. Och den hadithen finns i Tirmidhi och Abi Dawud. Och i en annan riwaya så sa han, klä er i vitt, för sannoliken så är det renare och finare, och linda in era döda i det, och den är också autentisk. Så här finner vi att vitt är bland de bästa av färger. Varför? För det är renare och finare. Bureida radiallahu anhu, han sa att An-Najashi, kungen av Etiopien, sände två helt svarta khuffain, läderstrumpor, till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som en gåva. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han satte på sig de här, gjorde wudu och strök sen över dem. Och den hadithen är autentisk. Och Sheikh Albani, Allah yarhamuh, han säger i förklaringen på den hadithen: vi lär oss att det är tillåtet att ta emot gåvor från Ahlul Kitab. Najashi på den tiden hade kanske inte fortfarande blivit muslim, och skänkte de här läderstrumporna till honom. Så han sa, det tyder på att det är tillåtet att ta emot gåvor från Ahlul Kitab, från kristna och judar. Den andra fejdan är att grunden i allting är att det är rent. Hur lär vi oss det? Nej, så sen han bara satte på sig dem. Han sa inte, är de smutsiga? Är det haram slaktat? Finns det någon najasa, jag måste tvätta dem? Nej, han bara satte på sig dem direkt. Vilket är en princip i sharia, att grunden i allting är att det är rent. Tills det att man vet med säkerhet att någonting najis har kommit på det. Och den tredje färgen är att det är tillåtet att stryka över sina strumpor. Sina khuf. Och det är också tillåtet att stryka över sina vanliga strumpor. Jaber sa att Rasulullah s.a.w. Yawm al-Fath hade på sig en svart turban, och den finns i muslim. Amr ibn Harith sa att Rasulullah s.a.w. gjorde en predikan, en khutba till folket, och att han hade på sig en svart turban, och den finns i Ibn Majah. Och Abu Dawud slås det till i samma hadith att han lät turbanens svans hänga mellan hans axlar. Det har berättats att han tyckte om gult, och att han färgade sin turban och klädde med gult i Abu Dawud. Och som vi sa, vi kanske kan skippa det här ordet autentiskt, för vi sa allting inshallah är sahih, autentiskt. Faida, en nytta som vi kan ta från dessa hadither och andra, är att det är rekommenderat för muslimen att klä sig fint. Profeten alaihissalam, han sa i en hadith: den personen som har vikten, atomvikten av kibber, av högmod i sitt hjärta, kommer inte att få gå in i paradiset. Och då så sa en man som var med honom att sannoliken så tycker en man om att hans thob är fin och att hans skor är fina. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: inna Allah är jamil, yuhibbul jamal, att Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Kibber, högmod, är att förkasta sanningen och att se ner på människor. Och den hadithen finns i muslim. Mycket vacker hadith, där vi lär oss att vackra kläder inte är från högmod. Utan vad är högmod för någonting? Batar al-haq. Batar al-haq, att förkasta sanningen. Wa ghamtun nas, att se ner på folk. Det är det som är högmod. Men det är också förbjudet i islam att ha på sig någonting som heter libas al-shuhra. Typ kändiskläder kan man säga. Att du skulle ha någon slags här guldjacka, alltså någonting som att du bara lyser när du går liksom. Ingen annan i hela världen har såna här kläder. Och man liksom verkligen, vad kan man säga, sticker ut bland mängden. Det är inte rekommenderat. Men att ha fina kläder är någonting som är okej. Och han sa också i en annan hadith, alaihissalatu wassalam: sannoliken så tycker Allah om att se spåret av hans välsignelse på sin tjänare. Allah tycker om att se asar och ni'ma, spåret av hans välsignelse, alltså pengarna, på hans tjänare. Som det var den här mannen som hadithen nämndes på grund av en man som kanske inte hade så fina kläder. Och profeten sa, han sa, har du inte pengar? Har du inte någonting? Så han sa, jo. Då sa han, men okej, låt oss då se Allahs välsignelse på dig. Du har fått pengar, ha då kläder som är normala, fina. Och den hadithen finns i Tirmidhi och Ahmed. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom till oss, och vi såg en man med rufsigt hår som stod åt olika håll. Och då så sa han, finner inte den här mannen någonting att fixa sitt hår med? Och han såg en annan man som hade smutsiga kläder på sig. Han sa, finner inte den här vatten som man kan tvätta sina kläder med? och den hadithen finns i Abi Dawud. Någonting som jag ville påpeka här vad gäller kläder är att det är haram för mannen att ha något klädesplagg hängandes under anklarna. Under anklarna vid fötterna. Man får inte ha byxor eller något som hänger ner under anklarna. Det är haram. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa en mu'mins, en troendes izar är till hälften av hans smalben. Och det är ingen fara, eller det är okej, med det som är mellan det och anklarna. Det får gå ner till anklarna. Men vad gäller det som är under anklarna så är det i elden. Och den som med högmod släpar sin izar i marken, då kommer Allah inte att kolla på honom på domedagen. Och den här hadithen finns i Abi Dawud. Är det en stor eller liten synd? Stor. Hur vet vi det? Baserat på den här hadithen. Allah kommer inte titta på honom. Och också han sa att det som är under anklarna är i elden. Och om någon synd, om man har varnats för denna synd med elden, då tyder det på att det är en stor synd. Och samma sak om man har varnats med förbannelse eller att Allah inte kommer kolla på en. I Sahih Muslim från Ibn Umar radiyallahu anhu så sa han: jag gick förbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och min izar var jättelång. Då så sa han till mig: irfa izarak, ta upp din izar, ja Abdallah. Så jag tog upp den. Och så sa han ännu mer. Och jag tog upp den ännu mer. Sedan dess har jag alltid strävat i att ha den på detta sätt. Då frågade den här mannen: vart? Alltså, vart tog du upp den till? Då sa han: till halva smalbenet. Vissa kanske tänker att okay, men det här gäller bara izar. Haditherna säger izar. Det här är helt fel. För Abdullah bin Umar sa: ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil izar fa huwa fil qamis. Det som profeten sallallahu alaihi wasallam sa om izar gäller också qamis. Gäller också såg. Och Ibn Taymiyyah, han säger i hans fatawa att sannoliken så är isbal med byxor, izar och qamis. Det här finns i hans fatawa, volym 22, sidan 144. Men vissa människor säger: men vi gör det inte med högmod. Och så säger de: Abu Bakr, han hade kläderna i marken. Subhanallah. För det första, Abu Bakr, han hörde de här haditherna. Så han sa: men Rasulullah, jag då? Då så sa profeten sa: du gör det inte av högmod. Och vissa säger: ja, okej, men vi gör det inte heller av högmod. Okej, men då måste ni kolla på vad var Abu Bakrs fall, situation. De lärde sig att han var smal. Och hans kläder ramlade ner. Utan flit, det var inte med flit alltså. Han försökte ta upp dem. Men de ramlade ner. Så självklart får han ingen synd på sig. Och självklart faller han inte in under dessa hadithen. Så därför ska man inte använda det som bevis. Och samma sak hadithen om Abdullah bin Umar. När han gick och hans izar var lång. Är det någon som vill påstå att han var högmodig? Ingen, eller hur? Han gjorde inte av högmod. Men ändå så sa han: ta upp den. Så det bevisar att man får inte ha den under anklarna, även om det inte är av högmod. Och det har berättats i en hadith att profeten alaihissalam han sa: och se inte ner på någon god gärning. Att du talar till en broder och ler till honom. Att du talar till en broder, alltså gott, och ler i hans ansikte är en god gärning. Och lyft din izar till mitten av ditt smalben. Men om du inte vill så kan den gå ner till anklarna. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Jag varnar dig för att låta din izar hänga under anklarna. För sannoliken så är det från högmod. Och Allah tycker inte om högmod. Och den hadithen är autentisk. Så här sa han att isbal är högmod. Och Allah tycker inte om högmod. Så då kan man inte säga: men jag gör inte om högmod. Han sa: det är högmod. Men det finns de som tycker om att tjafsa. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Som alla säger, att människan är någon som tycker om att tjafsa. Utan de troende, vad säger de? De säger: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Vi hör och vi lyder. إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alla säger, de troendes tal, då de blev kallade till Allah och han sände bud, att döma mellan dem, det var bara: vi hör och vi lyder, och det är de som kommer att få framgång. Och den finns, den här versen från Surat Nur, vers 51. Och när jag lyssnar på den här fina hadithen, det var en sahabi som hette Ubayd ibn Khalid al-Muharibi. Han sa en gång när jag gick i Medina, så var det någon bakom mig som sa, ta upp din izar från marken, för det är atqa eller anqa. Ta upp din izar från marken, för det är mer gudfruktigt, eller det är renare för din izar och gör att den håller längre. Och när jag märkte vem det var, så var det Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Då sa jag, men det är bara burdatun melha, det är bara ett slags klädesplagg med svarta och vita mönster, så det är inte så viktigt. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, amalaka fiyya uswa, har du inte ett gott exempel i mig? Så jag kollade på honom och fann att hans izar var till mitten av hans smalben. Och just den här hadithen är så fin, och han sa, amalaka fiyya uswa, har du inte ett gott exempel i mig? Den hadith finns i Ahmed och den är autentisk. Och vad gäller den första hadithen där vi sa att det som är under anklarna är i elden, och om man gör det högmodigt så kommer alla inte att kolla på den på domedagen. Den ena är värre än den andra. Att göra det med högmod är värre än att inte göra det med högmod. Det blir en ännu större synd. Och en viktig sak här som man kan fråga sig, billahi alaikum, är det någonting svårt att ta upp byxorna över anklarna? Är det så att man får sparken från jobbet? Får man säpo efter sig? Ingenting, eller hur? Det är helt okej. Det är hur lätt som helst. Du bara viker upp byxorna, du syr upp dem, du köper byxor som är korta och så vidare. Eller hur? Det är ingenting svårt. Det kräver inte mycket. Och idag, det som verkligen förvånar muslimen är, vi ser männen, de har byxorna i marken. Okej? Okay? Helt onödigt. Och hans fru har kläderna över anklarna. Det är haram. Kvinnan måste täcka foten. Foten är kvinnans aura. Och jättemånga kvinnor, de har kort kjol, eller hur? Och går och visar fötterna. Och mannen, han täcker fötterna. Alla han måste ha. Vi går vidare. Profetens ring, alaihi salatu wassalam. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, han sa att det var inristat på Rasulullahs ring, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed på en rad, Rasul på en rad och Allah på en rad. I en annan riwaya så sa han att profeten, alaihi salatu wassalam, han ville skriva brev till Kisra och Qais, de här stora ledarna som fanns på den tiden i Persien och i Sham och i Najashi. Och det sades till honom att de här människorna accepterar inte något brev förutom om det är stämplat. Alltså det finns en sigill på brevet. Och det var då som han lät folk göra en ring till honom som det var inristat Muhammad Rasulullah i. Och det har berättats att han för det mesta brukade ha sin ring på höger hand, men även på vänster ibland. Så det är lugnt om man vill ha sin ring på vänster eller höger hand. Och det var också en silverring som han hade. Den här ringen gavs efter honom till Abu Bakr, och sen till Umar, och sen till Uthman, som i sin tur tappade ringen i en brunn i Medina. Vi går vidare till nästa kapitel som handlar om profetens gångstil, alaihi salatu wassalam, hur han brukade gå. Det sades i en hadith, إذا وطي بقدمه وطي بكلها, att när han satte ner sin fot så satte han ner hela sin fot. Och den är berättad av Ibn Asakir. Det sades också att han brukade luta sig framåt, som vi nämnde innan i hadithen av Anas. Och han brukade gå på ett sätt som visar att han varken var svag eller lat, alltså pigg och stark. Och den hadithen är Hassan. Det sades också att om han gick, så gick han som att han gick för en uppförsbacke. Om han kollade så, alltså bakåt eller åt sidan, så vände han sig med hela kroppen. Alltså inte vände sig bara med huvudet utan med hela kroppen samtidigt. Och det sades också i en annan hadith, kana la yalfitu wara'ahu idha masha, han brukar inte kolla bakom sig om han gick. Och den är sahih, den är också berättad av Ibn Asakir och Ibn Sa'd. Yaqbil jami'an wa yudabbiru jami'an, att om han ville vända sig mot någon så vänder han sig med hela kroppen. Och Sheikh Albani rahimahullah säger i fotnoten här att han lutar sig framåt så som en båt typ flyter fram på havet. Han går, alltså han typ lutar sig, går framåt snabbt som en båt flyter fram på vågorna. Det sades också i Hakim att han brukade gå sist när det var mycket folk. Sahaba gick framför honom och lämnade hans rygg till änglarna. Och den hadisen är också autentisk. Det finns även många verser i Koranen som tyder på hur man ska gå. Allah säger: "Waqsud fi mashyika." Och det kan översättas till: "Var moderat i din gångstil." Och ordet moderat låter lite så. Men var, ta en medelväg. Gå måttligt, alltså, kan man. Det är rätt ord. Var moderat i din gångstil. Allah säger också i beskrivningen på de är hans rättfärdiga tjänare, då han säger: "Wa ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna." Ar-rahman slavar, det är de som går ödmjukt på jorden. Och Ibn Kathir nämner i tafsir här att ödmjukt betyder att man går med sakina. Man går lugnt och inte högmodigt. Man vill inte liksom gå högmodigt, utan man går lugnt. Och man får absolut inte gå högmodigt, som Allah säger i Koranen: "Wa la tamshi fil ardi marha." Att gå inte högmodigt eller respektlöst på jorden. Och ödmjuk, när vi säger det, vi menar inte att man ska gå som att man är sjuk eller svag eller någonting. Utan du ska ändå vara, gå som att du är stark och pigg, som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men ändå ödmjukt. Vi går vidare till hans tal, alaihi salatu wasallam. Allah säger: "وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ." Han talar inte från egna lustar, utan det han säger är en uppenbarelse som har uppenbarats till honom. Surat al-Najm. Och Ibn Umar radiyallahu anhu stod vid honom och så sa han: "Skriv." Alltså, skriv vad jag säger. "För vid honom, i vars hand min själ ligger, så kommer det inte ut någonting annat än sanning från mig." Eller det kommer inte ut någonting annat än sanning från dessa. Så pekar han på sina läppar. Och den hadisen är Hassan. Och det finns i Abu Dawud. Vi sa också om hans tal en sak som särskilde honom. Det var att han fick Jawami'ul Kalim. Han fick det här korta talet. Han kunde säga saker som var kort, men som innehöll otroligt mycket. Aisha radiyallahu anha, hon sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Brukade inte sarada." Han brukade inte prata oavbrutet eller rabbla upp, utan så som ni gör. Men han brukade tala på ett klart och tydligt sätt, så att den som satt med honom memorerade det han sa. Och den hadith finns i Muslim. Och det sades också: "Kana kalamen faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu." Aisha sa också att hans tal var klart och tydligt. Alla de som hörde det kunde förstå sig på det. Och den finns i Tirmidhi och Abi Dawud. Han brukar tala på ett sånt sätt att ifall någon skulle vilja räkna hans ord, så skulle de kunna göra det. Alltså så sakta och så tydligt att de skulle kunna räkna orden. Ett ord, två ord, tre ord. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. "Kana tawilu samt." Han var också tyst i långa perioder. För ni vet den kända hadithen: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Så antingen säger man någonting bra eller säger man tyst. Så han brukade vara tyst i långa perioder. Och den hadithen finns berättad av Ahmed. Han brukade också repetera det han sa tre gånger, så att det skulle förstås. Eller om det var någon mening eller svåra ord, så sa han det tre gånger för att folk skulle förstå sig på det. Som det har berättats i Sahih Bukhari. Och när han predikade på khotban, då talade han på ett annat sätt. Han höjde rösten. Hans ögon blev röda. Och han blev argare, så som han varnade en armé. För ni vet, på khotban man vill påverka folk. Inte bara prata lugnt så att folk somnar, utan han pratade som att han pratade med en armé. Och hans ögon blev röda och hans röst höjdes. Och den hadithen finns också i Sahih Muslim. Hans leende, alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Harith sa: "Jag har inte sett någon som brukar le mer än Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Och den finns i Tirmidhi al-Shamai. "Jag har inte sett någon som brukar le mer än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Jabir ibn Samura sade att han brukade le när han blev glad eller ville skratta. Så skrattade han inte med, vad kan man säga, alltså gavskrattade inte. Utan han log bara. Och den hadithen finns i Tirmidhi. Jarir sa ett mycket fint uttalande. Han sa, efter att jag har blivit muslim så fanns det inte någon gång Rasulullah s.a.w. såg mig förutom att han log mot mig. Och tänk er själv, under flera år, varenda gång han såg honom så log han i hans ansikte. Och den hadithen finns i Bukhari Adab al-Mufrad. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, jag känner till den sista från eldens folk som ska gå ut från elden. Han är en man som kommer att krypa ut därifrån, och det kommer sägas till honom, gå och träd in i paradiset. Så mannen går för att gå in i Jannah och finner att folk har tagit deras platser. Så han går tillbaka och han säger, min herre, folk har tagit deras platser. Och då sägs det till honom, kommer du ihåg stunden du var där? Han sa ja. Då kommer det att sägas till honom, önska. Så mannen kommer att önska, och då sägs det till honom, du får det du har önskat och 10 gånger dunja. Och då säger den här mannen, gör du narr av mig? Och det är du som är el-malik, det är du som är konungen. Och då så sa Abdullah, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skratta tills det att hans hand tänder syntes. När han berättade den här berättelsen om den här sista mannen som får gå till Jannah, så låg han så mycket att man kunde se hans hand tänder. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Men vad gäller skratta, så har det nämnts i vissa hadither att man ska inte gapskratta för mycket, för det tar död på hjärtat. Som det finns i Bukhari, Adab al-Mufrad. Wa iyyaka wa kathrat al-dhahik fa inna kathrat al-dhahik tumit al-qalb. Skratta inte för mycket, för mycket skratt tar död på hjärtat. Och det här har också nämnts av Ibn al-Qayyim. Det finns vissa saker som gör att man, det tar död på hjärtat liksom. Det är för mycket skratt, för mycket sömn, för mycket mat. Han säger också för mycket sex. Och det finns vissa saker som tar för mycket snack också, att man snackar för mycket. Varför för mycket sex, det var en av de sakerna som man blir för trött av. Nej. Han brukade skoja med vuxna och barn. Men när han skojade så sa han bara saker som är sant. Som Abu Huraira, han sa, ja Rasulullah, du skojar med oss. Då så sa han, inni la aqulu illa haqqa. Jag säger bara sanning. Så när han skojade så sa han bara sanning. Som till exempel hadithen med kvinnan som kom till honom och sa, ja Rasulullah, den äldre damen, kommer en gammal tant som är att gå in till paradiset? Han sa nej. Så hon blev liksom lite ledsen eller någonting. Så han gick till henne och sa, ingen kommer gå in i paradiset som en gammal tant. Du kommer gå in som en ung och vacker kvinna. Och då blev hon glad. Och det finns också andra hadither där han skojade med sahaba. Men som sagt var, han sa bara sanning. Och det sades också i hadithen, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu, ve till honom 3 gånger. Han som ljuger för att få folk att skratta. Och det här är jättevanligt bland ungdomar, eller att man hittar på någonting för att få folk att skratta. Och det ska man låta bli, utan man säger bara saker som är sant. Hur han brukade gråta, alayhi salatu wasalam. Ali radiallahu anhu, han berättar att när vi skulle strida slaget av Badr, så fanns det bara en enda ryttare som var al-Miqdad. Och på natten när vi skulle sova, så sov vi alla förutom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som stod under ett träd och bad och grät tills det att morgonen kom. Och den hadithen är autentisk. Abdullah ibn Shujair, han sa, jag kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam när han bad, och från honom, hans bröstkorg, kom ett ljud som liknar ljudet som kommer från en kokande gryta, alltså som tjuter eller kokar på grund av hans gråt. Och den hadithen finns i Abi Dawud, och den är autentisk. Och Sheikh Albani rahimahullah, han säger, det här är ett bevis på profeten sallallahu alaihi wasallam kompletta fruktan till sin herre. Och det är välkänt att gärningarnas nivå är baserade på ens kunskapsnivå. Alltså hur mycket man känner till Allah, ju bättre kommer man dyrka Allah. Och man kommer också att frukta honom mera. Och vi vet att profeten Salsalem är den som känner till Allah bäst och mest. Som han har sagt i hadithen, sannoliken så är jag den som känner till Allah bäst och den som fruktar honom mest. Och han sa även, jag är den som är mest rädd för Allah och har mest taqwa till honom. Och han sa, sannoliken så ber jag Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen. Och där slutar det som han sa. Och Allah nämner också det här i Koranen, eller? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att de som på riktigt fruktar Allah, det är de som har kunskap. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa till mig, recitera Koranen för mig. Då sa jag, Rasulullah, ska jag recitera Koranen för dig? Och det var för dig den nedsändes. Han sa, ja, jag tycker om den. Jag tycker om att höra den från andra. Så han började läsa surat An-Nisa. Tills det att han kom till den här versen. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Och vi kommer hämta dig, alltså Muhammad sallam, som ett vittne över de här människorna. Och då så sa han, hasbuk, det räcker. Och jag kollade på hans ögon och de var fyllda med tårar. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och vi lär oss från den här hadithen att när man ska sluta läsa Koranen så kan man säga, eller om man säger till någon annan, så säger man hasbuk och inte sadaqallahu al-azim. Det finns inget bevis för det. Vi lär oss också att profeten alaihissalam tyckte om att höra Koranen från andra. Och att inlevelse i Koranen är att man gråter. Inte att man skriker eller någonting. Utan att man gråter och man blir rörd av det som man läser. Som det sades i hadisen av Abu Huraira. Att profeten alaihissalam sa, La yalijun nar rajulun baka min khashyatillah. Att en man som har gråtit för rädsla av Allah kommer inte att gå till elden. Så länge som mjölken inte går tillbaka in till spenan. Och det här är någonting omöjligt. Och den hadisen finns i Ahmed, Tirmidhi och andra. Är det isha eller? Vi tar ett kapitel till. Hans mat. Alayhi salatu wa salam. Hadithen om profeten och hans sahaba alayhi salatu wa salam radiyallahu anhum, om hur de levde och vad de åt. Och i de här hadithena som vi nämner, kommer nämna, så finner vi att sahaba levde fattigt och profeten sallam levde fattigt. Och att fattigdom inte tyder på att en människa har lägre status eller att den som är rik är bättre, utan det kanske är, det är motsatsen. För de här människorna var de mest älskade människorna till Allah. Och Allah valde att de skulle leva på det här sättet. Han valde det bästa för dem. Och som profeten alaihissalam, han sa till Umar radiyallahu anhu, en gång när han gick in till honom och fann att han låg på några palmblad. Och han satte sig upp och han var liksom fått märken på kroppen. Så Umar, han började gråta. Han säger, du är Allahs sände bud och du har det så här fattigt typ. Och kolla på de här kungarna i Persien och så vidare. Kolla vad de har. Så han blev arg på honom. Och han sa, Ibn Khattab och Umar, är du inte nöjd med att de får dunja och vi får nästa liv? De får dunja och vi får nästa liv. Malik ibn Dinar radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han åt sig aldrig mätt på bröd eller kött. Förutom ifall han fick gäster. Nu'man ibn Bashir frågade och han sa till sahaba, har ni inte, eller till dem efter sahaba, har ni inte vilken mat ni vill och vilken dryck ni vill? Sannoliken så har jag sett er profet sallallahu alaihi wasallam, då han inte ens fann dåliga dadlar att fylla sin mage med. Och det här är också någonting som man måste tänka på. Har ni inte vilken mat ni vill? Och vi idag, alla mustan, i överflöd, vi slänger mer mat än vad de åt per dag kanske. Allah mustan. Och han sa sannoliken, så fann era profet, han fann inte ens dåliga dadlar att fylla sin mage med. Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, han berättar att när han och sahaba gick ut för att strida, så sa han, vi hade ingenting annat än blad att äta tills det att vi fick sår i våra kinder. Och vår avföring blev som avföringen av får. Och så små runda bollar. Så här hade sahaba. Och Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa att han brukade svimma av hunger tills det att någon kom och satte sin fot på hans nacke. Och folk trodde att jag var galen, men det var endast av hunger, radiyallahu anhu. Och en lång hadith som vi ska nämna, som också förklarar det här, så berättar Abu Huraira radiyallahu anhu. Han sa: Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Vid honom, som inte finns någon gud förutom honom. Ibland så brukar jag ligga och sova på min lever, alltså på magen, på marken, på grund av hunger. Jag brukade binda en sten över min mage på grund av hunger. En dag så satt jag vid vägen där folk brukade komma ut, alltså profeten sallam och sahaba. Och när Abu Bakr gick förbi så frågade jag honom om en vers från Koranen, från Allahs bok. Och den enda anledningen att jag frågade, det var att han skulle typ bjuda med mig hem, mätta min hunger och kanske sen berätta om den här versen. Men han gick förbi och gjorde inte det. Och sen så gick Omar förbi och jag frågade honom om en vers i Allahs bok, och samma sak där. Omar, han gick också. Och sen så kom Abu al-Qasim, profeten sallallahu alaihi wasallam. Han gick förbi och han smilade när han såg mig, för han visste vad jag hade på hjärtat och vad mitt ansikte ville. Han sa: "Ya Abu Hir." Abu Hir. Jag sa, hans Abu Huraira, man kan säga Hir också, man förkortar ordet. Abu Hir. Han kallade på honom, han sa: "Labaik ya Rasulullah." Jag lyder, ya Rasulullah. Och då så sa han: "Följ med mig." Och så vi gick och jag följde honom tills att vi kom till hans hus. Jag frågade om tillåtelse att få komma in. Jag fick det. Och hemma hos honom så fanns det en skål med leben, med mjölk. Och han frågade: "Var kommer den här mjölken ifrån?" De sa: "Det är en gåva från fulan eller fulana, från den här mannen eller kvinnan." Och då så sa han: "Ya Abu Hir." Och då sa jag: "Labaik ya Rasulullah." "Jag lyder ya Rasulullah." Han sa: "Gå och hämta folket av Suffa till mig. Gå och hämta folket av Suffa till mig." Och folket av Suffa, de var islams gäster som varken hade familj eller pengar eller någon annan människa att förlita sig på förutom Allah. De hade ingen människa att förlita sig på utan endast Allah subhanahu wa ta'ala. De var cirka 70 stycken och ingen av dem hade ens en ridda. De hade inte ens en klädesplagg att kunna täcka över delen av kroppen. Och de bodde alla i moskén. Och profeten sa: "Om han fick sadaqa så skänkte han allting till dem. Om han fick någon gåva så skänkte han lite till dem och behöll lite själv. För han fick inte ta emot sadaqa, eller han fick inte själv använda sadaqa." Så profetens order, Abu Huraira, han fortsätter och han säger: "Profetens order gjorde mig upprörd." Han var jättehungrig, till och med höll på att svimma. Och det var bara en liten skål med mjölk. Och han ska gå och hämta 70 pers. Så Abu Huraira, han sa: "Det här gjorde mig mycket upprörd. Och jag tänkte för mig själv, hur ska så här lite mjölk räcka till folket av Suffa? Och jag tänkte att jag var mer berättigad att dricka av mjölken för att styrka mig själv. Men profeten, sallallahu alaihi wasallam, han beordrade mig att ge mjölken. Och jag undrade vad kommer att finnas kvar till mig från den här mjölken. Hur som helst så kunde jag inte göra annat än att lyda Allah och hans budbärare. Så jag kom till dem. Jag bjöd in dem. De kom och frågade om lov att få komma in. De fick komma in. Och sen så satte de sig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Abu Hir, ya Abu Hir." Jag sa: "Labaik ya Rasulullah." Han sa: "Ta och ge dem." Så jag tog skålen och började med att ge en man som drack. Han drack sig mätt och gav tillbaka skålen. Och sen en till man som drack sig mätt och så vidare. Tills det att jag kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och alla hade druckit sig mätta. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han tog den här mjölken i sin hand. Och så smilade han kollade på mig och så smilade han igen. Och så sa han: "Ya Abu Hir." Jag sa: "Labaik ya Rasulullah." Han sa: "Det är bara du och jag kvar." Så sa jag: "Sadaqta ya Rasulullah." Jag sa sanningen. Han sa: "Sitt och drick." Så jag satt och drack. Han sa: "Drick." Jag drack. Och han fortsatte att säga drick. Tills det att jag sa vid honom som har stämt dig med sanningen: "Jag har ingen plats kvar. Alltså jag är helt mätt." Och då så gav han den. Han sa: "Ge mig den." Så tog han den. Och när jag gav honom skålen så prisade han Allah, nämnde Allahs namn och drack det som var kvar i skålen. Och den här hadithen finns i Bukhari. Och det är en mycket vacker hadith. Och man kan lära sig många saker från den här hadithen. Och generellt, det är också någonting som man ska tänka på i islam. Att man inte bara läser texter utan man också försöker att utvinna bestämmelser från de här texterna. Och ett exempel, här ska vi läsa kanske 20 bestämmelser som vi kan lära oss från den här hadisen. Det första var, eller fawaid också, nyttor. Hur profeten och hans sahaba hade lite att leva på. De hade zuhud i dunya. Hur de levde, deras levnadstillstånd var väldigt fattigt. En till fayda från hadisen är beviset på profetskap. Då Allah välsignade den här lilla mjölken. Så att den räckte till så här många människor. En skål. Och det här har nämnts mycket i hans sunna. Att lite vatten räckte till tusentals människor. Lite mat räckte till hur många människor som helst. Och så vidare. Allt det här tyder på att han var en profet från Allah. Hadisen bevisar också att man kan dricka från samma tillbringare. Att det är tillåtet att dricka från samma tillbringare. Det bevisar också att man kan spänna någonting vid magen, som till exempel ett skärp, för att ta bort smärtan som kommer vid hunger. Och att profeten också Haba, sallallahu alaihi wasallam, brukade göra det ifall det behövdes. Och vi lär oss också från hadithen att Sahaba tog avstånd från att be om saker och ting, även om de behövde. Som Abu Huraira, radiyallahu anhu, han var i behov, eller hur? Han var på att svimma av hunger. Men han tiggde inte ändå. Han sa aldrig, ge mig. Utan han satte sig och hoppades på att någon skulle bjuda in honom. Och det här finns i islam, att man ska inte fråga någon om något. Du ska alltid försöka klara dig själv. Alltid. Och vissa sahaba, de gjorde be'a till profeten s.a.w. att aldrig fråga om något. Så när de till exempel satt på hästen, tappade sin piska och någon stod där nere, han skulle aldrig säga hämta den. Han gick ner, tog upp den och gick upp själv. Frågade aldrig någon om någonting. Och det ger också människan izza, en slags ära. Och man förnedrar sig själv på sätt och vis genom att gå och tigga av människor. Så man ska alltid försöka klara sig själv i saker och ting. Förutom om det är kris eller och så vidare. Det är någonting annat. Ja. Vi lär oss också att det är tillåtet att skämta med sin broder. Om man vet att personen tycker att det är okej. Som när han kallade honom för Abahir. Han som gav honom det här smeknamnet för att skoja med honom. Vi lär oss också sahabas adab. När de tilltalade profeten Muhammed s.a.w. Deras etik eller moral. Att de inte tilltalade honom som en vanlig människa. Utan de hade mycket respekt. De sa labayk ya Rasulullah och så vidare. Och som alla säger i Koranen. Att man ska inte göra... Man ska inte kalla honom så som man kallar andra människor. Det betyder att du kan inte säga ja Muhammad. Det är förbjudet. Utan du måste säga ja Rasulullah, ja Nabiullah. Du måste tala till honom på ett mycket fint sätt. Hadithen bevisar också att man ska be om tillåtelse innan det att man går in till någons hem. Eller stedan. Hadithen bevisar att man kan acceptera gåvor. Och att gåvor var halal för profeten s.a.w. Men sadaqa var inte halal. Och fram till idag så är sadaqa inte halal för Ahlul Bayt. Hans familj. De får inte ta emot sadaqa. Om man är från Ahlul Bayt så får man inte ta emot sadaqa. Men man får ta emot gåvor. Hadithen bevisar också att människan i sin natur tycker om gott. Då Abu Huraira ville dricka från mjölken innan sina bröder. Hadithen bevisar också att det är obligatoriskt att lyda Allah och hans profet. Och hadithen bevisar dygden av sahaba och deras höga nivå av lydnad till Allah och hans sändebud. Sallallahu alaihi wasallam. Och hadithen bevisar också att en person kan säga kull till sin gäst. Och att man repeterar det flera gånger. Och det här är en känd tradition hos araberna. Att man säger till gästen kull, kull, ät, ät. Och vi lär oss också från hadithen att han tackade Allah, han sa alhamdulillah då han fick den här mjölken, och att säga bismillah när man äter och dricker, och att man ska sitta ner när man dricker. Som han sa till Abu Huraira, han sa sitt innan det att han drack. Det här var några nyttor vi kan lära oss från den här hadithen. Aisha berättar gällande hans mat och sa, det hände att det gick 3 månader utan att det fanns någon annan mat än dadlar och vatten i vårat hus. Alltså, den andra hadisen sa, det tändes ingen eld i vårat hus på 2 månader. Vi tillagade ingen mat på 2 månader. Utan det fanns bara al-aswadain, vatten och dadlar. Och det har berättats att vissa sahaba, de åt en tömmer, en dadel om dagen. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah alaihissalam, han fick dadlar. Och jag såg honom äta och han lutade sig mot någonting på grund av hunger och svaghet. Den hadithen finns i Muslim. Umar, han sa liknande, han sa jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vrida sig av hunger då han inte ens fann dåliga dadlar att fylla sin mage med. Och den finns också i Sahih Muslim. Tayyib, vad åt han för någonting? Några av de saker som har nämnts i hadither är att han brukade äta gurka och rotab. Vet ni vad rotab är för någonting? Araberna måste veta. Rotab är en slags dadlar. Ni har sett i affären kanske. De här som är gula eller röda. Som inte är mogna. När de blir ett steg mognare, då blir halva mjuk och halva är fortfarande hård. Det kallas för rotab på arabiska. Så han åt sånt med gurka. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Det sades att han åt vattenmelon och rotab. De här dadlarna och vattenmelon. Och den hadithen finns i Ibn Majah. Han, alaihissalatu wassalam, tyckte om det som var sött och honung. Bukhari och Muslim. Han tyckte också om att äta dadlar med smör. Zubda. Och han tyckte också mycket om att äta ketif, under, vad heter axeln på får, lamm. Lammaxel, eller under armarna kan man säga. Han åt också kyckling, som det finns i Bukhari och Muslim. Han åt också ost, det finns i Abi Daud. Umar, han sa att profeten, sallallahu alaihi wasallam, han sa, ät olja, alltså olivolja, och smörj in er med den, för sannoliken så kommer den från ett välsignat träd. Tirmidhi Shemail och Ibn Majah. Och i den här hadisen så lär vi oss att olivolja är något som är välsignat, som är bra att äta och också bra att smörja in sig i. Och inshallah, det är säkert bland de bästa hudkrämerna som finns. En annan som blev Malik, han sa att en skräddare bjöd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam på mat. Så jag följde med Rasulullah alaihi wasallam till den här inbjudningen. Och det serverades bröd med sky. Och det här heter farid på arabiska. Farid, när man har marak, man har en slags sås med bröd och ibland kött och ibland grönsaker. Och det här är bland de bästa maträtterna som finns. Med pumpa. Dubba, det fanns pumpa i den här maten. Och torkat kött. Så jag såg, Anas han sa, jag såg hur profetens hand letade efter pumpan på tallriken. Eftersom att han tyckte mycket om pumpa. Och så sa Anas, och efter den dagen så älskar jag också pumpa. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och vi lär oss också här att ni vet, grunden när man äter är att man äter från sin sida av tallriken. När man äter tillsammans. Men här så finner vi att det kan vara tillåtet att äta från andra sidan. Om man vet att de andra tycker att det är okej. Okay. Så här, de tyckte att det var okej att han tog den här pumpan från alla ställena på tallriken. Abu Ubay, han sa, jag lagade en kastrull med mat till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han tyckte om underarmen på lammet. Så jag gav honom en underarm. Han hade tillagat ett lamm. Han visste att han tyckte om den här underarmen. Så han gav honom en sån här arm. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ge mig en till. Så han fick en till. Och så sa han, ge mig en till. Och då sa den här sahabin, men hur många framarmar har ett får? Alltså det har bara 2. Då så sa han, profeten sallallahu alaihi wasallam, vid honom i vars hand min själ vilar, skulle du inte ha sagt någonting så skulle du ha gett mig underarmar så länge jag bad om det. Alltså det skulle bli ett mirakel. Men bara för att du frågade så, kallas, det blev ingenting. Och den hadithen är Hassan och Sahih. Anas radiyallahu anhu, han sa, jag brukade ge profeten alaihi salatu wassalam dryck från den här skålen. Alla slags drycker. Vatten, Nabid. Vet ni vad nabid är för någonting? Det är när man lägger frukt i vatten under över natten. Till exempel russin eller någonting. Då dadlar, då blir det som en slags saft kan man säga. Det blir sött vatten. Det kallas en nabid. Men man får inte lämna det för länge, då blir det alkohol. Utan, alltså om du lämnar det någon vecka. Men att lämna det över natten eller två nätter, det är okej. Så han brukade dricka vatten, nabid, honung och mjölk från den här skålen. Aisha radiallahu anha, hon sa att den mest älskade drycken hos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det var den som var söt och kall. Och Ka'b ibn Malik, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade äta med tre fingrar och slicka dem tre gånger. Och den hade ju typ sin muslim. Så han brukade äta med tre fingrar och slicka dem tre gånger. Men om maten var svår att äta med tre fingrar, så kunde han äta med mer. Abu Huraira berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam klagade aldrig på någon mat. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Han klagade aldrig på någon mat. Om han tyckte om den, så åt han den. Om han inte tyckte om den, så bara sa han nej. Han sa aldrig var äckligt och uff och jag tycker inte om lever eller och så vidare. Han sa bara nej tack. Och den hade givetvis Bukhari och muslim. Han brukade också sitta och äta på golvet. Som vi sa, när man brukar sitta och äta på golvet och äta med fingrarna, vilket tyder på hans ödmjukhet. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.